Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 216.
Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Anna.
Och jag heter Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått.
Det stämmer. Hur mår du idag, Emma?
Jo, men jag mår bra idag. När vi spelar in så är det påskafton. Jag tävlade igår och kände mig helt död när jag vaknade i morses. Vi tränade, det gick bra. Jag kände mig fortfarande lite så här seg. Det hade varit trevligt med ett par dagars ledigt, vilket vi ska få nu. Det är därför vi spelar in den här podden idag.
Exakt, så det ska bli väldigt skönt faktiskt. Men vi har haft lite, vad ska man säga, kattbekymmer det senaste. Kan inte du börja och prata om ditt?
Jo, det kanske är en anledning till att jag känner mig lite smått seg idag. För igår, efter att vi kom hem från tävlingen på kvällen, så hittade jag inte min kära katt Siri. Och normalt sett så brukar hon antingen ligga uppe i sängen eller möjligtvis i soffan, eller så är hon nere i källaren. Och så satt jag uppe vid datorn och skulle tidsinställa YouTube-video, och så hör jag som att det låter som att en katt miau. Alltså så här långt bort. Så jag trodde ju att hon var antingen ute eller i källaren. Då ropar jag på henne, jag kommer. Och så springer jag ner, öppnar ytterdörren. Hon är inte där. Då tänkte jag, nej, då är väl hon typ fast i källaren på något vis. Typ att så här, hon har gått in och lagt sig i hästrummet. Pappa har varit inne i källaren och stängt den dörren, ja, tänkte jag. Men nej, chi fick jag, för den dörren var upp. Och jag letade igenom alla hästtecken där hon skulle kunna ligga, men hon var ingenstans. Och då fick jag lite smått panik bara, vart är min katt någonstans? Har hon typ fastnat någonstans? Har hon gått och gömt sig någonstans och är typ skadad eller sjuk eller något sånt där? Jag letade igenom hela huset och kunde inte hitta henne.
Nej, och vad gjorde du då? Du skickade ju till mig.
Ja, jag skickade sms till mamma. Släppte du ut Siri förut? Då sa hon nej, jag släppte ner henne i källaren. Och då tänkte jag, men då måste hon ju vara där nere. Då letade jag en gång till och jag letade igenom hela huset igen. Och sen så gav jag det hela lite tid och så tänkte jag att men nu får snart Anna komma hit och hjälpa mig att hitta henne. Så då skrev jag till dig, du kan komma hit nu och hjälpa mig. Och typ så här, 3 sekunder efter det så öppnar jag ytterdörren, ropar på Siri igen så här riktigt högt, och då kommer hon. Så då har hon alltså varit ute och så kommer hon in. Hon ville bara inte in först.
Nej, hon bara, jag är inte redo att komma in här, Emma.
Nej, hon var tydligen inte det.
Men och frågan är, när du hörde henne jama, det kan ju såklart vara en annan katt, ja, men gick du ner direkt och släppte, eller öppnade dörren då?
Ja, jag vill minnas att jag gjorde det.
Ja. För det är ändå lite konstigt, för jag tänker att hon är ju en ganska speciell katt, Siri, också. Hon är lite sådär, om hon står utanför och jamar, då krafsar hon på dörren tills man öppnar den och sådär. Det är inte så att hon bara, nej, det var ingen som öppnade, så då går jag iväg direkt.
Nej, exakt. Vem vet, jag kanske inbillade mig att det var en katt som jamade.
Kanske.
Eller så var det en spökkatt.
Kanske.
Ja, nej, så jag var ganska orolig där igår, för hon brukar vara en väldigt... vad säger man?
Alltså hon är ju rutinbunden.
En rutinbunden katt. Hon brukar vara inne typ hela dygnet, så kanske hon går ut ett par timmar på kvällen och sen in igen. Men så blir jag också så här, är det min hjärna som är alltså alldeles för utbränd nu så att jag inte ens mindes att jag släppte ut henne när vi kom in från tävlingen?
Ja, men sånt där kan jag också glömma bort.
Ja, ja. Så jag vet inte, men hon mår bra, hon är inne nu igen. Och jag behöver inte oroa mig, hon har sovit mig hela natten, men ja, det var lite jobbigt där ett tag igår kväll.
Ja, och det var ju också, eller det är ju också så här att mamma och pappa, de kommer ju gå här i huset lite ibland. Och pappa, ibland kan han gå ner i källaren för att han behöver hämta någonting. Så det kan ju faktiskt vara så också att han släppte ut henne, vi vet ju inte.
Det är din teori.
Det är en mycket möjlig teori. Ja. Men ja, å andra sidan kanske han hade sagt till om han hade släppt ut henne, ja, jag vet kanske. Inte. Det är ju inte alltid han gör det heller. Men jag hade en lite rolig händelse som hände i natt. Vet faktiskt inte vad klockan var för jag kollade inte på mobilen. Men jag sov ju väldigt lätt och blev väckt väldigt, väldigt lätt. Så jag hörde i vanlig ordning att Bosse, han la sig och sov med mig och Samuel på kvällen. Men oftast så sover inte han hela natten med oss utan han vill gå ut någon gång på natten / tidig morgon. Så då hörde jag att han jamade. Så då tänkte jag att jajamän, det är bara att gå upp och släppa ut honom. Och vi sover ju på ovanvåningen på vårt hus. Så jag skulle i vanlig ordning gå ner för trappan och släppa ut honom. Och kommer till trappan och har på mig strumpor för att jag frös om fötterna på kvällen innan vi skulle sova. Det roligaste av allt är att vår trappa har sån här halkskydd.
Ja.
Det har ju även din trappa. Det är ju som små tygstycken som ligger i halvmånar på trappan.
Mm.
Så att man inte ska halka. Jag ser ingenting för det är så himla mörkt och vi har inga lampor tända eller någonting. Så jag, som tur är, håller jag mig i trappräcket och även på en stolpe. Jag halkar något så in i bänken. Mm. Jag tror jag trampar mitt emellan två trappsteg på den här lilla listen. Typ.
Jaha,
Så jag bara halkar och så dundrar jag ner i trappan så det bara... Så hör jag bara ner och bara... Då är det Bosse som är livrädd för mig. Så jag såg när jag kom ner så att halvmattan låg ju helt snett. Och han bara stirrade på mig och sa, jag bara förlåt Bosse, vi höll på att trilla. Hur ironiskt är det inte att jag halkar på halkskyddet i trappan?
Ja, verkligen.
Ja. Så kom jag upp igen och när jag hade släppt ut Bosse så han bara, höll du på att ramla eller?
Menar du att han vaknade?
Ja, det här är ju helt sjukt.
Ja.
För han, å andra sidan, sov ju som en klubbad säl på rätterna. Vi har ju pratat om det den gången du fick din, var det inflammation?
Ja, jag fick ju någon sorts blödning i typ ryggen. Och,
ja, och då skrek ju du det högsta skrik jag hört någon skrika typ någonsin.
Ja.
Och han bara fortsatte att sova på ovanvåningen. Men nu vaknade han tydligen av att jag höll på att ramla. Det är inte första gången jag ramlar i vår trappa, ska jag tilläggas.
Nej.
Jag tycker att är man vuxen så borde man inte ramla så mycket. Men...
Nej, men er trappa, den känns inte lika naturlig att gå i som typ min trappa på något vis. Men det är någonting med höjden och bredden på trappstegen, tror jag.
Ja, vi har ju ganska lågt i tak hemma så jag vet inte om det är det som har med grejen att göra.
Jag har ingen aning, men min trappa, den har jag nog aldrig ramlat i och jag har ändå bott här i 10 år nu.
Ja, jag har heller aldrig ramlat i din trappa och jag har ändå varit här i 10 år.
Exakt.
Inklusive bott här i... Tre?
Ja, något sånt år.
Ja. Nej, men så roligt. Och det var ju en gång som vi skulle åka till. Jag för mig vi skulle till Stockholm Horse Show eller någonting. Och då höll jag i en liten sån här resväska och skulle gå ner för trappan. Och då hade vi två katter. Den ena har ju, vi brukar säga att hon har flyttat hemifrån. För hon och Bosse gick inte så bra ihop. De var egentligen syskon, men det kan ju vara så att det skär sig dem emellan. Men då hade vi i alla fall de två. Så jag kom och gick där med min väska och så skulle de ner och få mat. Och då så såg jag ingenting heller så då ramlade jag också i trappan. Så då hade hon också så här. Alltså då ser ut som Scooby-Doo när han ska springa iväg. Ja, herregud. Så himla smidig är jag.
Ja, verkligen.
Men du nämnde ju att du tävlade igår.
Jajamän.
Hur gick det då?
Ja, det gick ju mindre bra, tyvärr. Och det var ju då dags för min och Pebbans första dressyrtävling för i år. Vi skulle rida en lätt B1 i Falköping. Jag var väldigt taggad innan. Hon har känt så fin här hemma. Och så kommer vi dit och jag känner på framridningen att hon är så himla stark och liksom styv. Jag fick väldigt svårt att forma henne överlag i sidorna. Det kändes som att hon bara sprang på framåt och inte lyssnade på mig. Jag fick inte riktigt ihop henne. Så ja, känslan på framridningen var ju inte direkt toppen. Och om det inte känns toppen på framridningen då kan man ju inte direkt räkna med att det känns bättre på banan.
Menar du att det inte bara är en liten fe däremellan som slår med sitt trollspö? Men jag tyckte faktiskt att det blev ju bättre med tidens gång.
Ja, men det blev det. Men jag tyckte också att så här, Det kändes bra efter ett tag. Sen så skulle jag ju då pausa och ge henne lite lång tygel.
And sen, that was a mistake.
Ja, och sen när jag skulle korta upp den igen, då var det ju bara, nej, nej, det här funkar inte. Utan då kändes det dåligt igen. Alltså, så sjukt frustrerande. Ja, jag ville bara slita mitt hår lite där ett tag. Men då är det ju bara så här, försöka fokusera. Tänka, alltså så här, sänka ens nivå. Tänka att ja, men jag får göra mitt bästa.
Mm.
Baserat på det.
Och lite så här, what would Pia say?
Ja, precis. Ja, igår var ju verkligen en dag som jag hade behövt ha Pia i min hörlur.
Mm.
Men det hade jag inte, så jag fick ju försöka lista ut det på egen hand. Och jag är ju tydligen inte tillräckligt bra för att göra det då.
Nej, men hur lätt är det? Det är ju det här som är grejen med ridning. Det är så förbannat svårt. Jag har ju nämnt det flera gånger förut att det spelar egentligen ingen roll om du rider lätt C eller lägsta hoppklassen eller om du tävlar högre. Det är alltid svårt.
Mm.
Även om det är klart att det blir ännu svårare ju högre klass du rider,
ja,
så kommer ridning alltid att vara svårt.
Jo, så är det ju. Men i alla fall, inne på banan då, så var hon först och främst blev hon väldigt spänd när vi kom in i ridhuset på Collecting Ring. För trots att det var en häst inne på banan så höll hon på och gnäggade liksom på sina kompisar från framridningen, tror jag. Så då fick jag ju säga, nej men skärp dig nu får vi försöka fokusera här och fokusera på vår uppgift istället. Så ja, men hon gick väl ändå helt okej sen i Collecting Ring. Inne på banan, hon stannade till och kikade lite någon gång, men överlag så är ju inte hon en tittig häst, och det var inte så att hon tittade på någonting.
Nej.
Men hon hade väl någon sorts spänning i kroppen, för jag fick ju inte till den här känslan på banan. Utan hela programmet så kändes det som att hon hade en bakdel och en framdel. Och de hängde inte ihop för fem öre.
Ja, oh, den känslan är ju hemsk.
Ja, den är så hemsk och så frustrerande. För jag kände både när jag tränade lite på uppridningar på framridningen och när jag red uppridningarna in på banan. Alltså det var omöjligt att få hästen rak.
Mm.
Hon brukar alltid vara rak när jag gör uppridningar. Hon är en ganska så liksidig häst skulle jag säga. Men alltså röven, den gick nog till höger hela tiden den här dagen. Så uppridningarna, den blev då inte rak. Och sen så resten av programmet, ja men jag gjorde mitt bästa. Jag försökte hålla ihop det hela, även om det inte gick så himla bra. Den sämsta delen i programmet, det skulle jag säga var absolut högergaloppen. Där var hon ju inte rak en enda sekund, utan hon gick ju högersluta exakt hela tiden.
Mm.
Jag försökte, det var ju precis som fokus. Han gick ju också, fast det var vänsterslut och han gick ju på din tävling.
Ja, ja.
När ni skulle göra ökad galopp och han tänkte vänstersluta istället.
Ja, precis.
Och Pebban, hon gick i högersluta. Och jag fick ju liksom inte fram henne. Eller jag fick ju henne inte avspänd för fem öre. Utan det kvittade lite vad jag gjorde, så gick hon i sin högersluta. Men då är det bara att låtsas som att det regnar och rida vidare, vilket jag gjorde, ja, men hela programmet. Och jag tycker faktiskt att jag gjorde mitt bästa.
Det gjorde du, och jag tyckte också att det syntes.
Ja.
Men man ska också tillägga det att det var ju inte bara dåligt. Jag menar, ni fick fan 7,5 på mellantrav.
Ja, det har vi aldrig fått förut.
Nej, och det är ju någonting som faktiskt har utvecklats jättemycket den senaste tiden bara.
Mm.
Jag menar, när jag skulle tävla henne för ja, men nästan ett år sedan, måste det väl bli nu.
Ja.
Det var ju inte tal om någon mellantrav.
Nej.
Det var ju knappt tal om att göra någon form av ökning överhuvudtaget. För då kunde inte jag hålla ihop henne överhuvudtaget. Nej. I hörnet sen.
Men hon har faktiskt blivit väldigt bra på de där övergångarna efter ökningarna, får jag säga. Men jag lyckades ju också tappa stigbygeln efter den där mellantraven.
Du satsar så mycket så
jag satsar så mycket så foten flög ur. Alltså det är sällan som jag tappar stigbyglarna när jag rider.
Mm.
Men nu lyckades jag göra det. Och det är ju typ 2 moment kvar efter den där mellantraven. Så jag kände att nej, alltså jag kan inte fokusera på att få tillbaka min fot i stigbyggen igen. Så jag red ju klart resten av programmet utan, med bara en stigbygel.
Mm.
Tror fan att man sitter bättre då också.
Ja, men jag vet.
Alltså varför kan man inte få rida ett helt program utan stigbyglar? Ja, men de där stigbyglarna, de gör ju att det blir så mycket svårare att sitta bra i sadeln, tycker jag.
Ja, men jag vet, för grejen att när man sitter utan stigbyglar, då sitter man ju mer naturligt ner i traven, tycker jag.
Ja.
Framförallt traven. Galoppen exakt. Tycker jag inte spelar så
nej,
stor
galoppen
roll.
Är ju lite skitsamma. Ja. Men den här jävla traven.
Ja, jag tycker alltid att det är svårt att sitta ner i traven. Mm. Även om man ska ju också tänka på det, att tacka gudarna för att stigbyglarna har utvecklats de senaste 15 åren. För fy fan, när man bara hade så här vanliga, hederliga stigbyglar, jag tappade dem hela tiden.
Ja.
Och de gav inget stöd, så att det är ju betydligt, betydligt bättre idag.
Ja, ja, det är det ju verkligen. Men ja, jag avslutade väl programmet så gott jag kunde. Röven var säkert till höger på uppridningen igen. Men ja, efteråt, jag var så jävla besviken.
Mm.
Och det är liksom, jag är inte arg på min häst eller sur på henne på något vis. Men jag blir så besviken för att jag vet att vi kan så mycket bättre än det här. Hemma så känns hon hur bra som helst och så tappar jag 95% av den känslan på tävling.
Mm.
Och det är det som gör mig så frustrerad och så besviken. Sen så resultatet var absolut inte dåligt. Vi fick 65,5% och hamnade första utanför placering. Men jag är inte så himla resultatfokuserad när jag tävlar, utan jag vill ju, mitt mål är att jag vill ha en bra känsla. Och sen är det ju klart att det är alltid kul om man kan lyckas bli placerad också. Men det är inte heller rimligt att tro att man ska kunna bli det på varje tävling.
Nej, eller hur?
Och ja, men om jag jämför med typ Bella i somras när vi kom fyra i Lilla Edet. Jag var inte nöjd med den rundan, för hon var lilla snigel och gick inte fram för 5 öre.
Nej.
Då var jag mycket mer nöjd med en runda ett par veckor senare när vi fick 2 nedslag i 1 meter. Men det kändes väldigt bra i övrigt. Så jag menar, resultatet är inte allt, utan det är ju att jag vill få ut ungefär det som jag får hemma även på tävling.
Ja, och även om du inte räknar med att få 100% av den känslan. Nej. Hemma, för det kan man ju aldrig räkna med kanske. Nej. Men jag förstår ju helt klart vad du menar med det här.
Ja, det är så frustrerande. Och när hon blir så spänd och att jag inte får ihop henne, då blir också min sits mycket sämre tycker jag.
Mm.
Ja, jag vet inte, det är bara så sjukt irriterande. Och jag har ju, det är ju i princip alltid på dressyrtävling som jag får en betydligt sämre känsla på tävlingen än vad jag får hemma. När jag hopptävlar, alltså under alla mina år som jag har hopptävlat, i alla fall nu när jag har haft, vad ska man säga, hästar som har varit enkla och inte varit så här, hästar som stannar. Boppen, Bella, Pebban.
Mm.
Så har jag alltid fått, ja, men ungefär lika bra känsla när jag tävlar som hemma. Kanske till och med bättre känsla på tävling än vad jag får hemma.
Mm.
Medan i dressyren så är det ju helt tvärtom. Att så här, ja, men man får vara glad om man kommer upp i typ 50% av den känslan som man får hemma.
Mm.
Hur känner du?
Nej, men jag tycker nog att nu när jag har tävlat så, eller ja, nu har jag inte tävlat så mycket i år. Men förra året när jag tävlade så pass mycket dressyr med fokus, så är det ändå bra känsla att få på banan. Och jag skulle kanske inte säga, fast jag tycker typ inte att jag får 100% känsla hemma heller med honom.
Nej, det kanske, är det, som, det kanske är det som är grejen.
Mm. Skaffa en lite krångligare häst.
Ja, exakt. Så. För då blir det inte så stor skillnad på träning och tävling.
Jo, men det är klart att man får hela tiden jämföra med den hästen man hade igår.
Mm.
Så det är klart att någon gång har jag väl uppnått vårt 100-procentiga hemma. Ja. Det får man väl ändå säga. Men nej, jag tycker att det är klart att det är kanske inte 100% på tävling, men det är ju absolut inte 5% som det var för dig igår.
Nej.
Som du säger.
Nej, exakt. Men jag har reflekterat lite och kanske lite insett varför jag tycker att hoppning är lättare att tävla och även lättare på hästar som kanske blir lite spända. Och det är ju för att när du hoppar så är det så himla mycket tydligare vilken uppgift du ger hästen.
Mm.
Att nu ska vi hoppa det här hindret. Och nu ska vi hoppa nästa hinder. Och det spelar inte så himla stor roll hur det ser ut emellan hindren.
Nej, det är ju verkligen skitsamma.
Det är ju skitsamma. Du ska ta dig från hinder 1 till hinder 12 eller hur många hinder det nu är.
Mm.
Och helst vara felfri då. Och det är din uppgift. Och sen om hästen är lite, säg att hästen är lite spänd innan. Till exempel när jag tävlade Boppen, han var ju en häst som var generellt väldigt spänd av naturen. Men på hopptävling var det aldrig några problem. För då visste han att ja, men nu när jag har börjat hoppa det här hindret, då var det som att han var så fokuserad på vad han skulle göra härnäst. Medan i dressyren då är det så här, åh hjälp, nu finns det den grejen att titta på. Nu ska jag skjuta in röven här då, till exempel som Pebban gjorde på den här tävlingen. Det känns som att det finns så mycket mer som hästen kan göra som påverkar slutresultatet.
Jo, men så är det väl. Men jag tänker också att Pebban har tävlat 4 gånger i dressyr.
Jo, jag vet. Jag tror inte hon fattar grejen riktigt.
Jag tror inte det heller. Och antingen så får man ju försöka att verkligen tävla på lite.
Mm.
Så att det lossnar med tiden.
Jo.
Eller så får du bara, ja, men jag orkar inte lägga så mycket tid och energi på det. Men då får jag ta lite vad det är när vi väl tävlar.
Ja, exakt.
Det kan gå jättebra, men hon kan också ha spänd dag.
Mm.
Alltså, det kan ju alla hästar ha, oavsett hur rutinerade de är. Så det är ju inget så. Men jag tror att hon behöver nog lite förstå vad uppgiften är.
Ja, exakt.
Och jag tänker också att i dressyren så blir det ju lite mer att du som ryttare får vara, istället för hoppning där det blir lite mer självklart vad uppgiften är, så får du i dressyren vara kanske lite extra tydlig med det. Att, det är just därför jag brukar tjata så mycket om att det här med programridning.
Mm.
Ja, du kan rida genom ett program, men du kan också rida ett program.
Mm.
Så jag tycker att du rider ett program bra nu mot vad du har gjort. Men du förstår vad jag menar. Att om hästen får lite små uppgifter hela tiden så blir det mycket lättare.
Jo.
Att man kanske, ja, men om man vet att man har en häst som gärna skjuter rumpa lite åt ett håll, ja, men då kanske man får tänka pyttelite öppna tänk i hörnpasseringen till travlängningen på snett igenom till exempel. Och sådana saker, för att då får ju hela tiden hästen en liten uppgift som gör att den förstår vad den ska göra och får bort tänket på allt annat. Mm. Sen så kan man misslyckas med det ibland också. Jag menar, det gick ju inte jättebra för mig att fokusera i Lidköping.
Mm.
Men shit happens ibland också bara. Ja. Så är det ju.
Jo, så är det. Men ja, det är tråkigt när det inte riktigt blir som man tänker sig. Men jag tänker ändå att visst, det gick inte jättebra på den här tävlingen. Men jag känner mig ändå klar med lätt B. För som du säger så tror jag nog att det är bättre för Pebban om det händer lite mer i programmen.
Ja, man kan ju alltid testa i alla fall.
Mm, och i en lätt A, då är det ju skänkelvikningar och förvänd galopp. Hon är duktig på båda två.
Mm.
Så jag tänker då kanske ändå också blir lite roligare för mig att tävla dressyr. När det blir lite mer övningar i ett program.
Ja, men när det händer lite mer och du tvingas kanske tänka lite extra på saker.
Precis.
Jag tror det. Jag menar, man kan absolut alltid testa.
Mm.
Vad är det värsta som kan hända? Nej, men att du får dåliga procent och att du kanske missar några rörelser. Att, ja, men okej, vi går ner i lätt B igen då.
Mm.
Hur illa är det?
Ja, men jag får väl ändå vara nöjd med att vår absoluta lägsta nivå ändå ligger på 65,5%.
Ja.
Det är ändå ett bevis på att hon är bra grundriden. Bara att vi får liksom inte ut på tävlingen.
Exakt, det tycker jag verkligen.
Ja, men jag ska träna för Pia nu idag när det här avsnittet släpps, antar jag. Mm. Så då hoppas jag att jag kan få lite pepp och hjälp av henne.
Ja, och jag tänker också att den dagen du är sugen på dressyrtävlingen, då kanske vi kan se om inte det går att lösa så att Pia följer med på framlidningen.
Ja, det hade ju varit himla välbehövligt uppenbarligen.
För jag är all for att man ska försöka klara sig själv ibland också.
Mm.
Men jag tror att det kan vara bra, speciellt på en häst som Pebban som ofta är ju kanske framridningsridhus eller ridbanor lite större.
Mm.
Då är det svårt att få ihop henne. Det kan vara skönt att få lite verktyg för hur du ska tänka.
Ja.
Och då om du får den hjälpen på tävlingen när det faktiskt gäller också, då kanske du kan applicera det mer på nästkommande tävlingar.
Ja, exakt.
Så vi får planera det kanske.
Ja, och jag har insett att hon har alltid känts ganska så stark tycker jag när jag har tävlat.
Mm.
Och det är säkert för att hon får någon liten spänning i kroppen, för att det är inte helt som det brukar vara och hon är på andra ställen än vad hon brukar vara till exempel. Mm. Så då är det också superbra att ha med sig sin tränare som kan hjälpa in med det.
Ja, det är inget fel. Det roliga är att du och jag har ju sagt att det skulle inte förvåna oss om Pebban är en sån här som hade gått bra på Kandar.
Nej.
Just för att det är ett ganska så skarpt bett.
Ja.
Och vi kommer inte rida på det.
Nej.
Såklart. Och det får man absolut inte i lätt klass heller.
Nej.
Men det skulle faktiskt inte förvåna mig om hon hade varit den här som gått bra på det.
Nej, det tror jag säkert att hon hade gjort.
Ja, fått det där lilla extra baksvinget till bakbenen istället.
Precis.
Ja, men när vi ändå är inne och pratar om det här med dressyrtävling, hur är du med det? Rider du alltid med vita ridhandskar eller har du något annan färg som du brukar ha?
Nej, jag rider nog inte alltid med vita handskar, men oftast när jag tävlar dressyr brukar jag ha vita ridhandskar just för att där kanske jag är lite konservativ. Det känns klassiskt och som att det passar till dressyren. Eller beige funkar ju också om man har typ beige ridbyxor.
Ja, ja, men det känns som lite sådär kutym, eller vad säger man?
Exakt.
Ja, att ha det. Men jag kommer ihåg en grej. Jag bara kom att tänka på det här om dagen. Som jag läste någonstans. Nu vet jag inte vart det var någonstans. Och det är ju verkligen struntsamma. Men jag vet att det var någon som skrev ut att jag får inte ha vita ridhandskar på tävling för min mamma.
Mm.
För att hon tycker inte att jag sitter tillräckligt still med dem. Och om jag har svarta eller blå eller vad det nu var.
Ja.
Så syns inte det lika mycket att det händer är stilla. Och jag blev så chockad över det. Det här är jättemånga år sedan jag vet att jag läste just det här citatet. Mm. Och jag blev så chockad över att jag tycker liksom att du ska ju få ha vilka handskar du vill.
Ja, och att det är konstigt att din mamma säger det här.
Ja, det blir lite gaslighting, ja. Riding edition.
Ja, verkligen.
Men snälla, ja, det är klart att det syns mer om man har vita handskar, om man inte riktigt är still i handen. Men samtidigt så, ja, jag vet inte. Jag tyckte bara det var så otroligt konstigt.
Ja, tänk om pappa hade sagt så till oss.
Oh.
Fast han hade ju aldrig lagt märke till någon sån detalj.
Han vet, hade jag haft rosa kavaj och rött schabrak och gröna ridbyxor så hade han inte lagt märke till det heller, tror jag. Så ja, jag tyckte bara att det var konstigt. Man ska ju såklart få på sig vad man vill. Ja. Och det är ju inte på det viset man vill uppmuntra sina, ja, men medtävlanden eller döttrar, söner, vad det än är. Utan man ska vara en peppande person.
Ja, och då får man väl snarare se det som lite en morot att jag ska kunna rida med vita ridhandskar och ha stabila händer.
Precis, jag menar, om man får det i kommentarerna längst ner, då brukar jag alltid skriva lite sådär att, ja, men vad man kan tänka på, vad man behöver utveckla och kanske något som var bra också för att få lite pepp eller så. Och då hade man ju kunnat skriva att önska lite mer stilla hand. Ja, ja, men då vet man ju det. Det är ju inget som man behöver täcka upp.
Nej.
Även om dressyr handlar ju mycket egentligen om att försöka dölja det man är dålig på.
Mindre bra på.
Ja, precis. Men det behöver inte gå till någon form av överdrift, tycker jag.
I förra avsnittet så pratade vi lite om att vi har haft lite attitydproblem med Bella. Att det där med att rida ut själv, det kanske inte gick så där jättebra. Men nu verkar det som om the tables have turned, för nu är hon ju tydligen snäll igen.
Ja, men hon har skött sig väldigt bra i veckan som varit. Men hon var så söt också, för att vi rider en och samma runda just nu, för att hon ska gå, ja, men en halvtimme till 45 minuters skritt ungefär tills återbesöket. Och innan dess så ska vi ha hunnit att prova att trava lite grann också. Vilket hon ju då gjorde när jag red ut på henne i onsdags. Både lite frivilligt från min sida, för jag skulle trava iväg så att jag inte behövde stå och vänta på en lastbil. För att Bella gillar inte lastbilar, så då får man se till att rida in på små stigar eller gå ner någon åker eller ja, vad som nu passar. Men sen så när vi hade ridit, ja, men kanske 75% av rundan ungefär, då blev hon så himla rädd för en liten hög med, jag skulle inte säga ved, men det ska ju bli ved.
Ja.
Så små, man hade delat en trästam och lagt det som en hög. Det tyckte hon var superduper läskigt, och hon var så söt för att hon bara tvärnitade och så stannade hon och tittade på det, så jag bara okej, okay, ja, så vill hon backa lite, så hon fick backa och jag bara satt där och väntade ut henne. Sen så tog jag tag i manen, för jag bara, hon kommer säkert göra något mer. Då tvärvände hon och så springer hon i någon form av passageaktig trav.
Ja.
Du vet, med höga knän så här. Och bara, jag bara, men snälla någon. Ja. Så fick jag ju sitta av och leda henne hem, för jag kände att jag orkar inte tjafsa. Och jag tänker att det är inte så bra för henne sena heller om hon skulle hålla på och bråka en massa.
Nej.
Så att vi struntar i det och så går vi hem. Men annars har hon ju varit jätteduktig.
Ja, men det är ju sån hon är. Och i vissa, ja, vad ska man säga, perioder så är hon extremt känslig och kan bli triggad för allt och ingenting. Som den där hunden vi snackade om i förra avsnittet till exempel.
Mm.
Men nu den här veckan så har hon varit lite lugnare igen. Undrar om det har någonting med typ brunst och sådär att göra också allt här.
Jag skulle tro det.
För jag har ju en tanke att mina tjejer, de blir inte påverkade av brunsten. Men Nej. Det är klart att de kanske blir det lite grann.
Ja, men det märks ju inte i ridningen så mycket. Jag menar, de skulle ju inte bli surare eller sådär. Men det är klart att de kan bli känsliga på ett sätt. Och det är ju inget konstigt.
Nej.
För jag menar, det blir ju en ganska stor process. De har ju ganska stora kroppar. Så
ja.
Det vore ju konstigt om de inte reagerar på något sätt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men Anna, jag tänkte att vi ska ta och uppdatera lite om förra veckans blåa tungsnack.
Mm.
Och då pratade vi om att Isabelle Wärt inte ville göra något uttalande förrän hon fick RAW-bilderna. Så att hon skulle se att de inte var manipulerade. Och efter det så blev det lite som av en konspirationsteori att vissa var ju på kanske Isabelles sida att ja, men bilderna de är säkert manipulerade, medan andra var så här, nej men det är klart de inte är manipulerade. Det blev lite av två läger. Och jag vet inte riktigt än hur det har varit med just Aftonbladets bilder, ifall någon har fått tillgång till de originalbilderna. Men Epona.tv har uppdaterat ett inlägg på Facebook där det står: "For anyone who thinks Swedish paper Aftonbladet published manipulated photos of blue tongues from Amsterdam and Neuminster, strap on your tinfoil hats extra hard, because clearly major international photo agency Getty Images is in on it too." Och då visade det sig att Getty Images, som är ja, men en jättestor bildagentur, kan man säga så?
Ja, om man tittar noga på olika, ja men både artiklar och sånt där, då ser man ofta att det står Getty Images.
Mm.
De är ju superstora.
Ja, precis. Och de fotograferar ju alltså verkligen inte bara hästtävlingar.
Nej,
utan
det är mycket olika.
Det är från överallt och ingenstans. Och de säljer ju då bilder till exempel olika tidningar, om jag har förstått det hela rätt. Så de har ju då ett gäng olika bilder på bland annat Wärt och Patrik Kittel. Och där man tydligt på deras bilder kan se att hästarna har blåa tungor och att man då kan köpa de bilderna till sin tidning till exempel.
Mm.
Och det är ju vissa i kommentarsfältet som tycker att det är konstigt att de här bilderna finns att köpa, men så är det också folk som då kommenterar att de har lite kunskap om hästar och ridsport utan att de bara väljer bilder beroende på ja, men ljus och komposition av bilden. Så de kanske inte är så hästkunniga så att de ser att ja, där gapar hästen eller där har den en blå tunga till exempel.
Nej, exakt.
Och en kommentar som var så rolig, det är: "It's all a conspiracy against the best dressage riders in the world, except it's true and they aren't the best dressage riders."
Ja, men jag tycker det är så roligt de som tror, eller alltså, jag, som vi sa förra veckan, det är väl absolut klokt att inte göra något uttalande förrän det har kommit konkreta bevis på att det inte är några manipulerade bilder. Men samtidigt, varför skulle någon vilja manipulera bilder? Jag menar, vem vill ha bort dem från toppen bara för att de tävlar dressyr? Du förstår du vart jag vill komma någonstans?
Mm.
Det är inte så att man vill ha bort dem på grund av det, men man vill ju se en vettig hästsyn och ridning. Det är ju det som är det viktiga.
Precis, och i kommentarerna så ser man också att ja, men FEI, de hade lagt ut ett World Cup-montage. Och då var det då en film. Och det lustiga är att på den här filmen, så om man zoomar in och pausar, så är det en blå tunga i en film som FEI har lagt ut själva.
Är det typ en reklamfilm eller vad då?
Ja, men det skulle man kunna säga.
Ja.
Och jag tror inte att FEI har manipulerat bilden så att det ska vara en blå tunga.
Nej, för de vill väl i allra högsta grad att det ska se så bra ut som möjligt, eller?
Precis.
Eftersom de inte gör någonting åt såna här saker.
Nej, exakt.
Än så länge.
Det säger ju ganska mycket om själva situationen, hur lite FEI bryr sig om hästarnas välfärd uppenbarligen. Mm,
eller hur? Ja, och med tanke på förra veckans avsnitt också så har vi fått en kommentar i vår Facebookgrupp av Evelina som har skrivit: "Bra avsnitt, en undran. Varför är det så mycket hysch-hysch inom ridsporten? Vore det inte bättre att visa transparens och ha öppet för videoupptagningar och foton? Om man inte har något att dölja så öppnar man upp. Men nu stängs det ner och ingen får filma eller fota. Känns ju som luringar på lång väg. Tycker ju att de på den absoluta toppen borde ha rent mjöl i påsen om några. Någonstans på vägen måste ju hästvälfärden ha tappats bort. Hur kommer det sig att vi vanligt dödliga har mer kunskap eller visar upp bättre hästhållning än de på toppen? Och det här sammanfattar ganska bra det som vi har pratat om i många års tid nu i den här podden.
Mm.
Och det här trötta citatet att proffsen vet bäst och så vidare. Ja, men om nu proffsen vet bäst, varför sitter inte varenda en på hobbynivå och rider runt på blåtungade hästar då?
Ja, alltså själva problemet är att proffsen, de vet ju lika bra som vi hobbyryttare. Men de väljer att göra något annat.
Ja.
Det är klart som fan att de inte är dumma i huvudet och har koll på vad som är bra eller dålig hästhållning. Det vet ju i princip alla som har ridit under en viss period.
Mm.
Men de väljer ju aktivt att göra något annat.
Så är det.
Man kan ju inte påstå något annat. I så fall så, om du påstår att proffsen inte vet bättre, då påstår du att de är dumma i huvudet. Alltså lite så.
Ja, men så, nu syftar vi inte på Evelina alltså, utan överlag.
Nej, överlag ja.
Ja.
De vet ju mycket väl vad de sysslar med.
Ja. Men de blundar ju för det för att de vill bara uppnå
vissa resultat ja.
För att få pengar. Och därför så måste de ta vissa åtgärder enligt dem själva. Och det är också därför det är ett sånt stort problem att domarna dömer som de gör.
Mm.
Att FBI inte gör något åt de här bekymren. Att vi istället för att visa upp saker och ting så att vi kan stoppa det dåliga vi ser. Nej, men då ska man inte få filma lite vart som helst.
Nej.
Då. Fotografer, ja, men som Crispin i förra avsnittet.
Ja.
Folk ställer sig på som en kedja så att han inte ska kunna fota. Och, korrupt.
Ja, verkligen. Och jag tyckte det var så kul för jag såg att Patrik Kittel hade vunnit en klass med Jovian nu för några dagar sedan. Och så hade tidningen Ridsport lagt upp en artikel om det här.
Mm.
Och folk är ju som helt galna i kommentarsfältet. De skriver ju mycket så här, hur kan ni lägga ut sådana här artiklar där ni hyllar den här sortens ridning? Det är ju mycket kritik till vad också våra svenska ridsportmedier väljer att lägga upp för artiklar.
Ja, men precis. Och det är klart att jag fattar att de vill rapportera från diverse tävlingar.
Mm.
Men man hade ju kunnat bara skriva så här punkt och slut att de har vunnit så.
Ja.
Det behöver inte vara så mycket mer än så. Men jag vet inte. Jag tycker det är så bra att folk reagerar. Men jag såg ju att de fick ju till och med stänga kommentarsfältet.
Ja.
För att det blev för hetsk diskussion.
Precis. Men jag förstår ju verkligen att folk blir upprörda.
Ja.
För det är ju inte såna här ryttare som vi vill ska representera Sverige. Och vi vill ju att Sverige ska representeras av fin och bra ridning.
Eller hur?
Och vi har ju flera ryttare som är duktiga på det. Så det är väl mycket trevligare i så fall att kanske skriva om dem och visa upp det som de gör, kan jag ju tycka.
Ja, men det som tidningen Ridsport har skrivit, de har ju lagt ut och delat det i sitt flöde på Facebook. Så har de skrivit, är detta ett blivande OS-ekipage, tro?
Ja.
Och så har de länkat till artikeln. Och det är väl just den här kommentaren eller den här som gör att folk blir så triggade.
Jag tror det också.
För själva artikeln, ja, men jag kan ju bara läsa lite grann så får ni höra själva tonen i artikeln då. Och då står det att Patrik Kittel och Jovian ägs av Hellstrand Dressage och Patrik Kittel ska ju tilläggas. Har inte haft särskilt lång tid tillsammans, men på torsdagen visade ekipaget klassen när det vann en trestjärnig Grand Prix special i Aschen. Och så har väl Patrik pratat med Svenska Ridsportförbundet och sagt att han är magisk. En helt otrolig häst i riktig världsklass. Det finns hur mycket mer som helst att plocka fram. Men det får ta den tid det tar. Vi tränar på och gör våran grej i lugn takt. Och sen så står det här, det var i spåren efter avslöjandet om hårda träningsmetoder hos danske Andreas Hellstrand som Jovian placerades hos Patrik Kittel när Hellstrand stängdes av. Ekipaget gjorde nyligen sin internationella debut och där blev det en tredje plats. I onsdags Grand Prix var Patrik Kittel och Jovian trea. Detta efter att bland annat ha fått höga poäng för sina travökningar med 9 och en 10 i protokollet. Ja, och det var ju egentligen det de skrev i artikeln. Så jag tycker väl att själva artikeln
är ganska neutral.
Ja, den är ju bara en rapport egentligen.
Ja, precis. Men den där frågeställningen.
Det var kanske inte det smartaste som de har gjort.
Nej, för hade de inte tagit med den så tror jag folk mest hade kommenterat typ hur domarna dömer och sådär.
Ja, men exakt.
Och ja, såklart också kanske kritik mot Patrik också och hur han rider. Men kanske inte så mycket kritik mot själva tidningen.
Mm. Jag tyckte det var så kul. Det var en som skrev, hoppas att han inte tävlar för Sverige i så fall. Är det som Eurovision, man får välja att tävla för vilket land man vill.
Ja, exakt. Ja, nej. Sen så, du och jag, vi såg ju ritten, segerritten på Clip My Horse. Nu var ju det visserligen filmat väldigt dåligt.
Ja, men alltså, det här med hästfilmningar, det bara fortsätter. Det här var nog fan det sämsta någonsin. För ja, men då är det väl 5 domare som dömer, va?
Ja.
Och då, de här domarbåsen är ju som små lusthus.
Ja, lusthus, typ. Ja.
Burar!
Ja, okej. Okay, burar var ett väldigt dåligt en väldigt dålig jämförelse.
Jättestora hundburar, tycker
jag. Okej, okay, lusthus.
Ja. Och då står filmkameran bakom de här, så under en, ja, men om man skulle göra en snett igenom från ja, men någonting bokstav till mot domarna, ja, men då såg man ju inte hästen på en stund när den var genom hörnet där.
Och sen är Clip My Horse precis som vanligt väldigt, väldigt bra på det här med att zooma in för mycket också. Så man såg ju inte jättebra. Men i alla fall, vi såg ju ganska så bra. Och så kunde vi ändå jämföra lite vilka siffror han fick från domarna jämfört med hur det såg ut. Och som vanligt är man ju ganska så clueless över den där bedömningen.
Ja, men det som jag blev allra mest förvånad över, det är hur fan kan han få över godkända poäng på Piaf?
Ja.
När det är...
Det är inte ens Piaf.
Det är typ ett ben i taget som rycks upp lite grann. Jag vet
inte. Men frambenen står ju och sen så typ bakbenen bara lyfter. Det är ju frambenen som har all vikt typ.
Ja, och det är ingen tvåtakt.
Det är absolut ingen rentakt. Ändå får han typ 7:or på Piaffen.
Ja, eller 6,5:or. Och man bara, va? Hade jag ridit en sån här Piaff och tävlat på den nivån och så ridit på en, säg en svensk tävling. Det hade inte blivit några 6,5:or eller 7:or på det, kan jag säga.
Det borde inte ens bli godkänt, för att det är ju ingen godkänd Piaff.
Nej.
Nej, så bedömningen den är lika konstig som vanligt. Men på tal om det här med bedömning så har det ju släppts en ny artikel. Eller artikel då, snarare släppts en ny studie, men tidningen Ridsport har bland annat skrivit om den här artikeln. Studie visade Grand Prix-hästar som reds bakom lod fick högre poäng, och jag tänkte att jag ska försöka sammanfatta det här lite grann. Och i FEI:s regler såväl som i det svenska tävlingsreglementet står det att hästens huvud bör befinna sig i en stadig position med nosen något framför lodplanet med en eftergiven nacke som högsta punkt utan att visa motstånd mot ryttarens inverkan. I tidigare studier har forskare föreslagit att för hästens hälsa och välbefinnande bör en hästs nos inte tippa för nära bringan, eftersom detta kan förhindra andning och syn, försämra den fysiologiska muskelfunktionen och verkar göra hästar obekväma i övrigt. Och det är därför som rollkur till exempel är så skadligt för hästen. Eller inte bara rollkur, utan det är därför som vi alla bör sträva efter att rida våra hästar så korrekt som möjligt. Och tidningen The Horse rapporterar då om det här forskningsresultatet. Och då säger en person där att ärligt talat så blev jag överraskad över resultaten. Jag blev väldigt förvånad när vi tittade på korrelationen, sambandet mellan poängen och huvudet samt nackens position. Min hypotes var att vi inte skulle hitta något samband mellan de båda, eller i bästa fall att hästarna skulle få lägre poäng om de gick bakom lodplan som reglementet säger. Men vi fann istället motsatsen. Så studien visar då alltså att hästarna får högre poäng om de går bakom lod. Och studien visade även att de hästar som reds bakom lodplan visade tecken på att vara besvärade i större utsträckning än övriga hästar. Och då tänker jag väl att hästarna gapar, ser spända och obekväma ut, ansiktsuttryck, annat kroppsligt. Och man kunde även se att flera internationella dressyrryttare som var högt rankade red hästarna något bakom lod i samband med tävling, och att då vissa orala beteenden uppstod hos hästarna såsom tuggrörelser med öppen mun samt synlighet av tänder och tunga. Och det här forskarlaget har då närvarat vid 5-stjärniga tävlingar i Aachen, och där observerade de ritter under Grand Prix special både 2018 och 2019. Och då filmades 49 ekipage i samband med både uppvärmning och tävlingsmoment. Och det är ju då utifrån det här som de har tagit fram det här resultatet. Och forskarna fann att den genomsnittliga vinkeln för alla de hästar som studerats var 11 grader bakom lodplan under uppvärmning och 5 grader bakom lodplan under tävling.
Oj, vad intressant att få siffror på det här, måste jag säga.
Ja, verkligen.
Och just att det är värre på framridningen än på tävlingsbanan också.
Ja, det blir man inte så förvånad
över. Nej, verkligen inte.
Ja, men det var väl egentligen själva sammanfattningen av studien.
Mm.
Och det är många i kommentarsfältet som kommenterar att de inte blir överraskade av resultatet. Jag vet att de som gjorde studien sa ju det att, ja, att de var överraskade. Men jag själv blir inte heller minsta lilla överraskad av det här resultatet.
Men är det hästmänniskor som har gjort den här undersökningen?
Ja, det tror jag att det är.
Ja, för jag tycker att om man ändå kollar på lite dressyr internationell på, ja, men på VM eller OS eller vad som helst, då ser man ju ändå sån här ridning. Så man borde ju inte bli förvånad, kan man
Nej,
säga.
Exakt.
Men ändå väldigt kul är kanske fel ord i det här sammanhanget. Men kul att få lite siffror på det, tycker jag.
Ja.
Och det är ju det här som vi har pratat om i så många år nu, känns det som. Men jag tänker att ju mer siffror och underlag man får, borde man inte ha ännu mer grund till varför det ska vändas någon gång.
Och jag tänker, då kan man ju presentera det här resultatet för FEI och domare. Och jag menar, borde inte det här vara ett uppvaknande om något? Att det verkligen har studerats på det hela, att det faktiskt är så här.
Ja, man borde ju tycka det.
Och att det behöver ske någon sorts förändring för hästvälfärdens skull.
Ja, men jag tror lite att folk har blivit lite blinda också. Att, ja, men det har väl säkert skett någon form av övergång under lång tid.
Mm.
Så då har det blivit naturligt att hästen ska gå lite bakom lod.
Ja.
För att det är så som många gör, och då blir det sådär, ja, men det är ju den här formen som det ska vara.
Ja, och att den annars ser öppen ut i formen.
Mm. Jag tror det. Jag tror att folk har blivit hjärntvättade.
Ja, det tror jag också.
På något sätt. Mm. Även om det inte på något vis försvarar det här, såklart. Men,
Nej, men det tror verkligen jag med.
Jag skulle, det skulle ändå vara en bra förklaring till varför det sker.
Ja.
Men ja, vi får ju bara hoppas och tro att det blir någon förändring någon gång.
Och jag tänkte bara ta och uppdatera er ännu lite mer om dressyr. För hittills har 17 ekipage bekräftat sin start i årets världscupfinal. Och jag tänkte ta och läsa upp, ja, men åtminstone de ifrån den västeuropeiska ligan. För det är ju den som vi följer här omkring. Och där kanske de mest intressanta ekipagen enligt mig finns. Och det är Isabel Wert, Charlotte Fry, Patrick Kittel, Mattias Alexander Ratt, Nanna Skodborg Merald, Morgan Barbancon, Rafael Netz, Borja Karaskova, Flore Dvin, Tamar Sveistra och Larissa Pauluis.
Mm.
Och jag tycker att det är en ganska så tråkig lista med namn. Till exempel så har Jessica von Bredow-Werndl avstått för att hon satsar fullt på OS i sommar. Och jag kan tänka mig att andra också kanske tänker lite likadant. Men det är tråkigt, för de här välridande ryttarna hade man ju velat se i en världscupfinal.
Verkligen. Men Borja heter han, va?
Ja.
Visst var det han som vi tyckte om när vi såg Göteborg?
Det är ju en spansk ryttare. Han red i Göteborg. Jag vill minnas att det såg bra ut. Han som vann i Göteborg ena dagen, det var ju inte Borja, utan det var ju
en belgare, va?
Exakt. Kommer inte exakt ihåg vad han hette.
Nej. Men jag tänker att, för det ju vi såg där i alla fall, var ju trevligt från Borja.
Ja, precis.
Men ja, det är ju inte så kul när man, det är det enda namnet jag kommer ihåg att, ja, men det ändå såg bra ut.
Nej. Nej, exakt.
Vart är världscupfinalen, vet du det?
Den är i Riyadh i Saudiarabien.
Okej. Okay.
Det kanske är vissa som av, vad säger man?
Ja, med etiska skäl.
Ja, väljer att inte åka dit också, visserligen.
Ja, det kan det också vara. Och när är det? Är det april?
Ja.
För det brukar det vara.
Exakt. Mm. Får se, det kanske tillkommer lite namn. Men det känns som att så här, dressyrens världscupfinal, att många inte riktigt bryr sig om den. För det var väl samma förra året, så var det väl inte heller så många som red den. Så att det delades ut wildcards och sådär.
Ja, så var det säkert.
Mm.
Ja, för var det då Johanna Duboy åkte dit
till
USA-finalen?
Ja, exakt.
Just det. Jo, men det känns som att det kanske inte passar så väl in heller.
Mm.
För jag menar, i april och så är det OS, då är det ju extra mycket att man kanske inte vill slita för mycket på hästen.
Mm.
Och det är ju i augusti, va?
Ja,
eller juli. Slutet av juli.
Något sånt.
Ja, och då är det ju inte så lång tid emellan. Även om det är klart att jag hade nog inte höjt på ögonbryn om någon hade valt att göra båda två.
Nej.
Men det är klart att jag förstår ju att man kanske ändå väljer lite. Speciellt är inte Jessica von Bredow stallera ganska, alltså börjar bli lite till åren,
jo,
eller? Så då kanske man ännu mer tänker efter.
Exakt.
Och om det då är ett land som man kanske inte kan stå för riktigt heller att åka till.
Ja.
Så är det ju ännu mer så.
Ja, det är tråkigt. För i en världscupfinal, man hade ju velat se ryttare som typ Jessica och Therese Nils Hagen, Charlotte Jardine, Carl Hester.
Ja.
Och ja, med flera.
Men gud, vad heter den andra britten?
Garrett Hughes.
Ja, tack. Jag fick bara upp Gavin i huvudet. Jag bara, det heter han inte.
Nej. Ja, nej. Så det är lite tråkiga namn kan jag tycka.
Ja, verkligen.
Men det är som det är.
Ja, och vi får se om vi kan se någonting från världscupfinalen.
Mm. Ja, det lär väl säkert bli att man tittar på det.
Ja, om det går på Clip My Horse eller något. Eller precis. Går det på SVT, tror du?
Jag vet inte.
Nej.
Om du får tippa då utifrån de här namnen som jag läst upp. Vem tror du kommer vinna?
Ja, men det känns ju som Värt då, eller?
Nej, jag tror Nanna.
Tror du Nanna?
Mm. Eller nej, fan. Charlotte.
Oh, gud. Ja. Okej, men vi ska försöka att samla det här lite. Ja. Jag tror Fry etta.
Ja, hon rider ju ändå Everdale.
Ja.
Och Nanna rider ju Blue Horse Don Olimbrio. Det är väl den här fuxen. Ja.
Ja, det borde det vara.
Var det inte den som hon kom tvåa i? Var det VM förra året eller var det EM?
Jag kommer inte ihåg. Ja. Jag blandar alltid ihop
dem. Ja, jag med. Ah, okej, men jag gissar nog fasen ändå på Nanna
och sen
Charlotte Fry
och sen
Värt.
Ja. Jag tror nog Fry, Nanna och Värt då.
Ja, okay.
Kul att jag väljer att säga Nanna, men hon har så jobbigt efternamn.
Ja. Vi får se. Anna, ett ämne som vi har diskuterat förr i podden, det är ju varför det är så få kvinnliga ryttare i toppen, och då snackar vi ju mest hoppning, för i dressyr är det ju många kvinnor i toppen.
Mm.
Och vi har väl inte riktigt fått något speciellt bra svar på den frågan. Jag vet inte riktigt om någon har ett superbra svar på den frågan.
Nej, vi har väl ändå haft lite så att i dressyren kan du ändå hänga dig kvar på något sätt. För att ja, men det krävs kanske inte att man behöver ha lika många hästar.
Nej, du behöver inte tävla riktigt lika mycket.
Nej, och du kan hinna bli prägg och klämma ut ungen och så är det tävlingen då. Ja. Att du blir inte borta så länge, men hoppningen är lite mer av en... Det är ju en tuffare sport på så vis.
Precis.
Så det är lite vår teori i det hela.
Exakt. Men då tänkte jag att Flashback kanske har svaret på vår fråga. Det finns nämligen en tråd som heter Varför så få kvinnliga ryttare i toppen? Och jag hittade säkert den här tråden när det var så mycket rabalder på Flashback nu det senaste när jag har sökt runt lite grann. Den här startades 2016. Och då lyder första inlägget. Har för mig att det är väldigt många manliga ryttare och att de presterar bättre överlag. Tycker det verkar lite konstigt. 1. Fler kvinnor börjar med ridning som små. 2. Ridning är ingen överdrivet fysisk sport. Ridningen är ju ändå en sport som går ut mycket på att man ska tänka, ha timing och så vidare. Tycker inte att kvinnor överlag inte är lika smarta, så verkar vara konstigt. Men om ingen hittar på något bättre förslag så är det svårt att inte dra slutsatsen. Alltså att kvinnor skulle vara sämre på ridning för att de är osmartare än män då.
Okay,
Schack är inte heller en fysisk sport. Det är nästan bara män som är bäst. Men detta går ju att förklara med att så få tjejer börjar med schack. Ja, och så massa mer tjafs. Så jag tänkte att jag ska fortsätta läsa lite inlägg.
Alltså förlåt att jag bryter in. Ja. Men det är ändå kul att ridsporten, den är lika ofysisk som schackspel då, eller?
Exakt.
Alltså jag fattar ju att ridsporten är kanske något mindre fysisk än om du ska springa, inte vet jag, ett maratonlopp kanske.
Ja, exakt.
Men det är ju i allra högsta grad fysiskt för det.
Och då är det en kvinna här som har svarat. För att de flesta kvinnliga ryttare är nöjda med att ha ridningen på hobbynivå. Och då är det trådstartande har svarat. Jag tror att du har fel. Det där funkar bara om det inte är likadant för en stor andel manliga ryttare. Men här kommer ändå ett inlägg som jag tycker är lite intressant. Det har inget att göra med hur smart man är. Det handlar enkelt formulerat om testosteron. Testosteron gör människan bland annat tävlingsinriktad, och då talar jag inte bara om sport utan om livet i stort. Så det är alltså inte intelligens och eller skicklighet som avgör vem som till exempel blir toppryttare. Det är hur starkt driv man har, och givetvis kan även kvinnor ha starkt driv utan att för den delen skulle ha någon hormonrubbning som ger dem mer testosteron. Det här tyckte jag var intressant och ändå kanske lite av en logisk förklaring.
Ja, och jag undrar ju genast hur mycket testosteron du har i kroppen jämfört med typ mig. Det borde ju, du borde ju ha mer än mig i så fall. Ja, för ja. Du är ju extremt tävlingsinriktad. Även om jag, jag gillar ju inte att förlora. Men jag är inte som du att jag bara...
Nej, men jag har ju alltid varit extremt tävlingsinriktad också. Ja, alltså sen jag var typ 6 år kanske.
Ja, ja, det är ju inget som... Du har ju fötts med det.
Ja, ja, säga. Exakt.
Det kommer i modersmjölken. Sen fanns det inte så mycket kvar till mig.
Nej, men alltså det måste ju ha varit så. Men det här är ju typ den första egentligen... logiska förklaringen förutom det som vi har pratat om då det senaste. Och sen kommer vi till ett annat inlägg som svarar på den här med att kvinnliga ryttare är nöjda med att ha ridningen på en hobbynivå. Jo, men å andra sidan, desto fler som håller på med en idrott, desto fler riktiga proffs lär det ju bli. Säg att det finns 500 000 hästtjejer i Sverige. Jag gissar grovt på antalet nu. Så kanske 1 på 1000 blir ett riktigt proffs, lika med 500 proffs. Å andra sidan, hur många hästkillar finns det? 25 000, eller än så många. Och 1 på 1000 av dem, 25 stycken. Av 500 bör det ju bli fler som blir riktigt bra. Det känns som att det borde finnas fler än de där 25 killarna då, tycker man ju. Och eftersom det då bör finnas så många riktigt bra kvinnliga proffs så borde grabbarna ändå försvinna i mängden. Men nej, likt förbannat är det de ytterst få av de få killarna som blir de absolut bästa. Ser du inte det lustiga i det att männen är rent våldsamt överrepresenterade i toppskiktet? Varför duger helt enkelt inte tjejerna till att platsa i toppen när de ändå är så många? Klarar de helt enkelt inte av att bli riktigt bra?
Intressant.
Ja. Ett, de pojkar som rider börjar tidigare och har tillgång till bättre hästar och privattränare. Rider varje dag, ofta flera hästar, slash timmar och hjälp av föräldrar som betalar och kör. Bla, bla, bla. Det här håller jag inte med om, för det finns ju många tjejer som också har det så här.
Ja, ja.
Så det här tror jag inte är en könsfråga. Två, rätt fysiskt att rida. Dessutom är skötseln av hästarna tungt, men absolut brukar hästtjejer orka. De håller sig i form och är starka, men på tävling till exempel handlar det mer om hur man rider, vilken häst man har, och ryttarens kön påverkar inte prestationen.
Jaha, så nu var det ändå fysiskt att rida från en annan här.
Ja, det är ju lite olika personer som skriver de här inläggen då.
Det är ju inte bara TS som skriver allt.
Nej, exakt. Ja, det här inlägget tyckte jag var lite roligt. Många killar märker nog att det inte räcker att bara befinna sig i miljön för att få hästtjejerna. De måste dessutom vara duktiga. Så för att kunna få en hästtjej så räcker det inte att bara vara i ett stall. Du måste också vara duktig på det du gör.
Så Emma, om du hade hittat en hästkille och så bara, nej, du är för dålig för att rida. Ja. Men så kommer det sig att, oj, han tävlar på 1,60 nivå. Då jäklar.
Då hade jag velat ha honom. Mm. Och också att det här är den största moroten för killar då. Inte sporten i sig, utan att få tjejer. Den här kommentaren tyckte jag var lite rolig. Hästhoppning är en dyr sport som kräver rika föräldrar för att gå långt. Kan det vara så att de fattiga flickorna sållas bort och kvar blir rika flickor och pojkar? De fattiga pojkarna skulle inte ens komma på tanken att rida, så de är redan borta ur leken. Och då antar jag att de syftar på så här att det är så många tjejer som alltså rider överlag.
Ja.
Så att det finns ingen kille som är fattig som börjar rida överhuvudtaget, fattar du?
Ja,
men här kommer ju typ en av de sjukaste kommentarerna.
Mm-hmm.
Vi har alla våra historier. I min familj var det brorsan som fick hästarna och alla de dyra ridlektionerna och kurserna. Vad fick jag? En timmes ridlektion med 9 andra i veckan i en för svår ridgrupp där jag ständigt kände mig rädd. Jag fick aldrig rida på familjens 2 hästar. De var till brorsan. Jag var istället den som förväntades ställa upp och arbeta gratis i stallet under många år. Tidiga morgnar med mockning och sena kvällar med insläpp. Brorsan slapp det, utan han fick belöningen med hästarna. Jag fick slitet som innebär med att ha hästar som hobby. Han lyckades bra på tävlingar och jag fick kommentarerna om varför jag slutade rida. Alltså, inte det här helt sjukt eller?
Men herregud, jag har ju förstått att det förekommer lite
diskriminering inom familjen.
Precis, att man särskiljer på syskonen i familjen. Men det här var ju något brutalt extremt.
Ja, det är helt sjukt ju om det stämmer.
Ja, och vi har ju haft det väldigt jämlikt, du och jag.
Ja.
När det kommer till att få saker och allt sånt. Mm. Och det är jag jättetacksam för jag vet att inte alla har det så. Men det här...
Men jag förstår mig inte på föräldrar som särbehandlar sina barn så mycket.
Nej, hur kan det vara okej att brorsan har 2 hästar och du har ingen?
Ja, alltså hur kan de med?
Nej, jag förstår inte.
Nej. Ja, och det var väl egentligen det som ja, men, fanns i den här tråden. Och det enda som jag inte har tänkt på tidigare, det är ju det här med testosteron. Ja. Att jag ändå lärt mig någonting nytt av den här tråden, även om det var mycket, kanske lite egna anekdoter och mycket gissningar. Men det här var ju ändå någonting som på något vis känns logiskt.
Ja, det var intressant tycker jag.
Mm. Och när det kommer till hoppning också, så det är ju mer adrenalin. Det blir liksom, jag tycker att det blir ett helt annat tävlingsmoment att tävla i hoppning än att tävla i dressyr.
Jo, men det är det ju.
Så det är också därför som fler killar kanske dras till hoppning och fler kvinnor dras till dressyr.
Mm.
För i hoppning kanske det krävs mer testosteron då för att bli riktigt, riktigt bra.
Ja, och i dressyren så är det väl mer att du behöver hålla dig skärpt länge och ja, orkar prestera på lång tid.
Mm.
För det är ju ändå, lång tid, det är väl 5 minuter eller något. Men,
nej, det är lång tid.
Det är lång tid, ja. Nej, men lite så.
Ja.
Det är ju två helt olika grenar, helt klart.
Precis, och dressyr är också mer, eller det är klart att det är i hoppningen också, men det är så himla mycket så här finlir i dressyren. Att du ska jobba på små, små detaljer, vilket ju man vet om att ryttare som typ Henrik och Peder verkligen gör i hoppningen också.
Absolut.
Men i hoppningen, det är ju mer snabba beslut, allt går väldigt snabbt.
Ja, och ibland så uppstår det situationer som du behöver lösa där och då.
Exakt.
Som du inte kan planera när du går banan.
Nej, precis. Och då kan det säkert vara bra att ha mer testosteron.
Antagligen.
Vad vet jag är en kvinna, jag...
Det är det som jag saknar i hoppningen. Alltså jag behöver lite mer testosteron.
Du kanske ska ta det här klimakteriemedicinen då, som vi pratade om.
Ja, just det. För det var det lite anabola i, va?
Var det? Nej, det var ju testosteron.
Ja, det var bara testosteron.
Ja.
Varför fick jag för mig att det var anabola steroider?
Jag vet inte. Ja.
Hur som helst. Det var inte det vi skulle
nej,
falla in på.
Men nu har vi ändå fått en lite mer alltså logisk förklaring till det här.
Hur det kan vara, ja.
Så om vi får sammanfatta det här då, Anna. Mm. Varför det är så få kvinnliga ryttare inom hoppsporten jämfört med dressyr. Så kan vi ju dels ta det här familjeargumentet. Att det är lättare att skaffa barn och ha familj om du tävlar dressyr. Av de anledningar vi har nämnt. Att du behöver inte ha lika många hästar. Du behöver inte tävla riktigt lika mycket. Och så vidare.
Mm.
Medan i hoppningen. Där kanske du behöver mer testosteron. För att få till den här riktiga så här, tävlingsmänniskan. Blir riktigt bra. Få snabba beslut. Plus det här att du måste tävla exakt hela tiden.
Och gärna ha många hästar så du har någon up and coming.
Ja, men kolla på Henrik. Han har ju hur många hästar som helst. Och ja, det är det han behöver ha. Och dessutom placera sig hela jävla tiden för att behålla den där första platsen han har ja, på världsrankingen.
Och jag menar, nu har ju Jannica tagit ett steg tillbaka.
Mm.
Och tävlar hon alls nu?
Ja, det gör hon.
Ja, det gör hon.
Ja,
hon har kommit igång igen.
Ja, det går bra för henne nu.
Ja.
Men hon har ju fått ta ett steg tillbaka i och med att de har startat familj och sådär.
Ja, precis.
Och jag menar, det har ju inte Henrik behövt göra. Nej. Utan han har ju kunnat fortsätta med sin satsning som tidigare.
Precis.
Mm. Så jag tror att kvinnor, de får kompromissa mycket när det kommer till sina hästliv och kanske framförallt om de är elitidrottare. Men det är klart, det är ju svårt att vara kvinna överlag och vara elitidrottare. Jag tänker ju på typ Amanda Ilestedt till exempel, som är gravid nu.
Mm.
En av Sveriges bästa fotbollsspelare. Hon är väl lika gammal som dig, tror jag.
Ja, jag tror det.
31.
Mm.
Och ska få sitt första barn nu. Och Elin Rubensson, hon är också lika gammal som dig. Har ju också fått barn. Han är väl typ 2 år nu, tror jag.
Mm.
Och jag menar, det blir ju en paus i deras karriärer också. De spelar väl inga matcher, antar jag, när de är gravida eller liksom direkt efter förlossningen, utan det blir nog ett ganska så långt uppehåll.
Ja.
Och det är ju väldigt imponerande att de kan komma tillbaks efter det sen.
Ja, verkligen. Och jag tycker också det blir väl lite modigt nästan att ta en paus från karriären också, för att du vet ju inte riktigt om du klassas som lika bra när du kommer tillbaka. Så.
Då kanske det är någon som har tagit din plats.
Precis.
Helt plötsligt är det någon annan back där som är skitbra.
Ja.
Och du som inte har spelat fotboll på 1 år, varför ska du få tillbaka din plats?
Exakt. Alltså, så vet jag inte om det är så det går till.
Nej, jag vet att inom fotbollen så har det ju blivit nya regler och sådär också. För att just kvinnor ska kunna få vara gravida och mammalediga och sådär. Ganska sjukt att, jag vet att det dröjde länge innan de här reglerna kom. Och jag kan dem inte exakt. Men, och jag vet inte exakt hur det ser ut i ridningen heller när det kommer till världsranking och sådär. Men det är ju klurigt att vara elitidrottare och bilda familj. Om du är kvinna då.
Ja, men exakt. Så är det ju. Och sen också, jag vet att jag har fått upp flera sådana här reels typ om styrkelyftare. Som, ja men, hur man känner under en månad eller en cykel.
Mm.
Och att, du vet, med, så här, med ägglossning och när man väl fått mens så känner man så här. Och sånt kan ju också påverka, även om det är klart att jag tycker inte att jag känner så stor skillnad.
Nej.
Men vissa har ju jättekämpigt vid vissa perioder i cykeln. Och då kan det också vara tuffare att prestera på topp när man antingen har mens eller har ägglossning eller man är moody.
Mm.
Så...
Ja.
Sånt spelar också in.
Vi kvinnor, vi jobbar i sån motvind hela tiden.
Vi gör det, va?
Men vi är åtminstone snyggare än män.
Vi kämpar på.
Ja, det gör vi.
Ja, men då ska vi ta avrunda. Hoppas att ni har haft en fin påsk oavsett hur ni har tillbringat den.
Mm, det hoppas vi verkligen. Hoppas att vi har haft det också.
Ja.
Det vet vi inte i dagsläget.
Nej, och nu blir det spännande vecka framför oss. För jag ska ju provrida hela 4 hästar i veckan.
Ja, herregud. Så här, det finns en anledning till att vi bara lägger upp en YouTube-video i veckan just nu, kan man ju säga.
Ja, helt klart. Mm. Men håll tummarna för att jag kanske hittar min drömhäst. Annars får vi leta vidare.
Det får vi göra.
Jag har ju fått många, många meddelanden sedan jag la ut hästköpes på Facebook.
Ja, och det här är ju en helt annan diskussion.
Ja, vi kan ta det. Vi kanske kan ta det någon dag framöver.
Ja, det kan vi göra.
Men ni får det superbra, hörni, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.